Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, hallå, hallå! Och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av NHL-podden. Det är det 93:e i ordningen. Lite försenat. Vi har haft lite problem att få till det av naturliga orsaker. Vi får komma in på det. Men hur är läget, Bjurman?
Jo, tack. Det är jag som är den naturliga orsaken till att vi är lite fördröjda den här veckan. Jag har ju andra uppdrag än ishockey och är ute på mycket valbevakning. Jag var i Iowa en vecka på caucus där, som primärval kallas i Iowa, och ska nu vidare snart till New Hampshire. Så att mitt schema är mycket späckat och jag får verkligen jobba för att klämma in lite hockey här och där. Men här sitter jag nu och är beredd att prata lite strunt med dig.
Ja, ja precis. Det är inte varje dag man är i Des Moines eller var det var någonstans.
Des Moines. Des Moines heter det.
Ja, fullständigt barockt uttal. Fullständigt. Kommer helt snett in i det direkt, som vanligt.
Men, ja, Des Moines. Ja, men det är faktiskt lite hockeytrakter. De är väldigt förtjusta i hockey där och i Nebraska och så. De har ju inga större metropoler som de kan någonsin få ett lag, tror jag. Men det är hockeytrakter. Absolut.
Ja, precis. Det är väl ändå precis. Dels är det ju den här USHL. Jag har en hyfsad juniorliga där. Och sen tror jag att det är hyfsat många jänkare som kommer från NHL som kommer från trakterna där. Kanske inte riktigt Iowa, det är väl mer Minnesota och så här, men det är ändå... Ja,
men Minnesota är grannstaten till norr.
Det är ändå hockey, lite hockeytrakter, känslan på det.
Ja, det är ju bistra vintrar, alltså det är jävligt kallt där. Så ja, de gillar sin hockey. Men nu var det politik. Och det är ju, finns ju likheter med att bevaka ett... upplösningen av ett val så här och hockey. Alltså det är hård kamp fram till ett avgörande som blir väldigt spännande, och under tiden så är det mycket trash talk och tacklingar och tjuvtricks.
Ja.
så det är ganska likartat.
Hur är det att bevaka en sån som Donald Trump då?
Ja, det är ungefär som att bevaka Sean Avery back in the day.
John Tortorella. Ja, det är nog
så. Ja, exakt.
Ja, det är ju ruggigt stökigt.
Ja.
Men, dra en Wennerholm där. Han fick ett trumpet slut.
Ja, precis.
Två plus.
Ja, men det fortsätter ju nu. Och, ja. Men NHL pågår obekymrat samtidigt. Och,
du levererar några nätter, i alla fall någon natt såg jag från Des Moines. Des Moines.
Des Moines.
Ja, Des Moines.
Ja. Ja, jo, det får jag då fortsätta med. Så du. Det var bara det att när jag skulle göra det så hade ju då NHL lanserat sin nya sajt på NHL.com. Så det tog väldigt lång tid, för det var fan så svårt att jobba med den sajten.
Ja, vi är många, måste jag säga. Den har inte fått något fantastiskt mottagande, den här sajten alltså.
Nej, det är ju ofta så att när någonting helt nytt kommer, att det känns ovant och så, bara att det är därför som sådana traditionsbundna gubbjävlar som jag blir sura. Men det här har ju snabbt visat att det är mer än så. Det är krångligt. Alltså den är säkert trevlig för dem som tycker att det är viktigt att det ska vara snyggt och så. Som är intresserade av webbdesign i sig. Ja. Och som huvudsyftet med sajten är att få se fina livebilder eller videos och så.
Ja, det känns lite som en sån här modern viral sajt typ.
Ja. Men för den som bara vill ha, det är ett arbetsredskap för mig. Jag har ju suttit, NHL.com har jag uppe jämt.
Ja.
Det är ju den sida jag är mest på. Ja.
Startsidan nästan.
Ja, nästan så. Under säsong så är jag inne hela tiden.
Ja.
Men det har ju byggt på att jag behöver snabb, enkel basfakta. Jag behöver överskådlighet, och den har ju försvunnit helt plötsligt. Ja. Och sen är det en massa krångel med att det inte går att scrolla här och där. Det går inte att få se hela schemat och sånt. Det irriterar mig fruktansvärt.
Och det kommer upp nya flikar nästan för varje match man klickar upp.
Ja, det, när man skulle sitta och göra olika grejer. Det var, jag hade ju 20 freakar uppe till slut. Man blir ju vansinnig. Vad är för poäng med det?
Det är fullständigt obegripligt.
Så nu har jag hamnat på ESPN.com, deras NHL-sajten. Den är mer basic.
Och det är ruggigt statement alltså.
Ja, det är vad jag behöver. Jag måste ha det. Det såg ju ut ett tag som att den gamla sajten skulle ligga uppe då. Ja. Men det fick den bara göra i ett dygn. Sen hade de
switchat.
Ja.
Ja, det känns som att de liksom... De borde lanserat någon beta eller någonting och testat resten av säsongen. Så inte bara bytt på studs nästan. För nu blev det ju verkligen en så här övergångsperiod. Och den känns ju inte färdig liksom. För den är ju inte användarvänlig liksom. Och det är det som är poängen när man uppgraderar en sajt. Att den ska liksom bli ännu tydligare, känner jag.
Men det är Major League Baseball som har deras...
Ja, det är de på något, deras, vad man nu kallar det, PR-avdelning eller någonting. Eller på något vis deras... tekniska gäng som har tagit över även Game Center.
Ja, precis. För att de är så hyllade och NHL vill vara så flashiga och tycker att det är häftigt att få och se. Men det känns inte bra.
Nej. NHL överlag har väl inte gjort några fantastiska beslut, känner jag, överhuvudtaget sista veckorna här kanske.
Nej.
Vad gäller PR-poäng.
Nej, då glider man ju lätt in på All-Star- spektaklet.
Jag ville väl göra det. Det var ju ett par dagar sedan nu i helgen här. Och du var ju faktiskt inte på plats i och med att du...
Nej, jag var då.
Exakt. Men det känns som att det har ju hyllats som liksom... Alltså alla som var i Nashville den här helgen har ju sagt att det här borde ju All-Star-helgen alltid vara. Fantastiskt trevligt.
Ja, när man hörde och såg hur det var så... Ja, det sved ju lite, får jag säga. Även om det är väldigt spännande att vara i Iowa också. Nu hann inte jag se så mycket alls av det som hände. Men jag har ju förstått att... Ja, dels tyckte alla det var fantastiskt trevligt i Nashville. Men alla tyckte också att det var det kanske bästa All-Star-evenemanget i sig. På isen och så. Någonsin. Det var mycket roligare med 3-mot-3. Och sen då så var ju John Scott... hans närvaro gjorde ju den här till ett alldeles... särskilt speciellt evenemang.
Ja, exakt. Jag tycker definitivt att han var 90% av behållningen skulle jag säga. Men alltså Damien Cox på Sportsnet eller vad, som envist hävdade att nej, John Scott bidrog ingen tillgång till den här All-Star-helgen. Alla skulle ha suttit och tittat på ändå. För det, man kollar helt enkelt på NHL All-Star-weekend. Det är ju ungefär samma tittarsiffror varje år ändå. Och, ja, nej. John Scott skulle inte få varit med. Han har ju envist skrivit krönikor om det. Ja. Jag tycker, nej, det var ju en enorm, alltså det här är anledningen till att det här liksom ändå PR-mässigt blivit det största All-Star-eventet någonsin är ju John Scott till nästan 100%, för att det var en enorm uppslutning kring honom, och jag kände på något sätt att starkt bidragande till detta också var hans Players Tribune-text inför, när han liksom förklara mycket av dels förklara hela situationen, hur NHL har behandlat honom, och de hade dragit in hans barn i processen att försöka få honom att tacka nej.
Ja, John, liksom, do you think this is something your children would be proud of? Hade någon på NHL enligt Scott sagt åt honom och försökte få honom att hoppa av?
Inser typ att han kommer bli bortgjord och att det är bara pinsamt för honom. Men det var roligt att vända lite grann för honom. Och han berättade där hur han blev informerade om traden till Montreal när han stod i omklädningsrummet och visade sina nya All-Star-handskar för sina lagkamrater.
Ja.
Och, ja, det var liksom ja, det var en så otrolig motvilja från NHL som så uppenbart spillde över på Scott, alltså hur de motarbetade honom, hur de försökte vara diskreta, men det blev liksom helt fel hela vägen. Och den här traden som inte har någon som helst alltså syfte rent sportsligt, utan särskilt i det här läget i hans karriär när han har kommit in i All-Star-matchen, när hans fru ska föda tvillingar och hela grejen som vi har varit inne på.
Ja, och för de som inte har följt med här, det var ju liksom en kampanj från på nätet när man skulle rösta, som det var ju lite gimmick att man skulle rösta in en högst okvalificerad spelare. Han är ju bara en god som kan åka skridskor. Och det var en rolig grej för fansen. NHL tyckte inte alls det var något roligt. Och så är det fansen som vinner. Så det bara skvätter om det.
Ja, precis.
Det är bra succé. Och man känner ju alltid att någon på NHL, de på NHL måste känna att det kanske är dags att ta ur den här pinnen och arslet nu. Och sluta vara så jävla gravar och töntig.
Ja, otroligt töntigt. Och jag tycker så här, Alltså det som var så kul att se när man hade läst den här Tribune-texten, hur mycket det här betyder för honom, trots allt när han hade väckt lite, när han hade liksom funderat på den här, hela den här All-Star-grejen som han blev inblandad i, att det är ändå en dröm för honom att få med en All-Star-match liksom. Han som blivit ratad som junior och så vidare, och ändå slagit sig in till NHL genom stenhårt jobb, och som han skrev i den här texten, att anledningen till att han har nått NHL är för att han inte har en självbild av sig själv som en All-Star-spelare, utan att han, det är hårt och hjärta som krävs liksom. Och hur det liksom lyste kring honom hela veckan, från liksom skills competition till själva matchen, och hur han bara njöt av hela grejen.
Ja, men han hade ju glimten i ögat också. Han gjorde ju show av det.
Exakt.
Som jag har förstått.
Ja, så var det verkligen.
Till och med fake-slagsmål med Patrick Kane.
Ja, och första tacklingen i en All-Star-match sen 2003 liksom. På Patrick Kane. Det kan ju inte bli bättre.
Och gjorde mål liksom. Två stycken.
Exakt. Och gjorde inte bort sig fullständigt heller när han skulle skjuta hårt i skills competition. Kom ändå upp i 95 miles per hour och sånt där.
Ja, och så vart han utsett till MVP och fick pengar och allt.
Ja, och bil och grejer. Och där var ju verkligen fansen också. Där var ju NHL in i det absolut sista, försökte motarbeta honom genom att inte ha någon som en av tre alternativ att rösta som MVP. Och det blir hela arenan buar och de står och skriker MVP, Scott, MVP, MVP liksom. Och på Twitter så svämmar det över av liksom.
Ja.
Ja, så att då fick de ju ändra igen det. NHL och bara okej, han får väl vara MVP då. Så får du den här bilen då, okej då. Och jag tycker det är kul också, för det som är så typiskt med All-Star-eventet, som var lika påtagligt den här gången, det är liksom det bland det tråkigaste man kan se. Det är ju presentationen av spelarna på en All-Star-match. När de ska åka in genom den här röken och liksom publiken står upp och jublar. Hur de liksom, ungefär lika tafatt som när jag ska lyfta 20 kilo på gymmet, går handen upp lite grann, kanske i någon slags hälsning. Det är liksom ingen liksom rapp armrörelse uppåt ledes. Utan det är någon liten vinkning till publiken, och sen så är det högst ointresserat, åker man i minifart fram till mittlinjen och ställer sig där och surar. Det är liksom inget engagemang från spelarna överhuvudtaget tycker jag. Förutom kanske lite på skills competition när de skojar till det lite. Men de ser ju helt uttråkade ut liksom. Medan Scott liksom kom ju, var ju verkligen, han löser ju hela tiden.
Ja, du vet, de andra är avundsjuka på sina lagkamrater som ligger på mexikanska stränder och har det gott.
Ja, och de här medan de själva måste genomlida en vecka.
Ja.
Med PR, bara ren uppvisning på något vis. Ja, ja men,
det var ju fantastiskt kul att det var så. Att känslan är att NHL-ledningen sitter och ser ut och har ägg i ansiktet efter hela den här affären.
Exakt, de har ju gjort bort sig totalt. Och frågan är hur det blir nu till nästa år, om de kommer ta bort det här med att fansen får rösta in vem de
vill. Ja, det kan du ge det på. De tänker inte bli utsatta för det här igen.
Nej.
Vem skulle man kunna rösta in på samma sätt då, om jag får fråga? Det finns inte så många liksom. Det går bara att göra en gång, känns det som.
Ja.
Annars får man hitta på någon annan slags spelare. Vem skulle det vara?
Jag kommer inte på någon. John Scott var ju ultimat liksom.
Ja, det var han verkligen. Det går inte att hitta på något lika roligt.
Nej. Jag håller med. Och förmodligen kommer det bli så att de tar vad NHL anser de 10 bästa spelarna i Pacific eller någonting. Och sen så. I övrigt var ju formatet rätt kul här med 3-mot-3 och turneringen. Att det faktiskt, det var ju så pass, de var ju ansträngda så pass mycket i sista finalmatchen där, att det bara blev 1-0 på 20 minuters 3-mot-3.
Men hur såg liksom tempot och så ut då? Jag har inte kört för fullt.
Nej, så var det ju inte. Och framförallt inte de två första matcherna, så tyckte jag att då var det liksom, det var ingen backcheck direkt, och det var ju målvakterna gjorde väl lite märkliga sidledsförflyttningar ibland bara för att öppna upp lite, men annars var det framförallt målvakterna som var behållningen. De gjorde några sjuka räddningar, inte minst i finalen. Roberto Longo och Jonathan Quick var ju grymma, men i finalen tyckte jag att det märktes att det stod någonting på spel. Då var det lite på gränsen till utvisningar då med hookings och slashings nästan på något vis. Och det blev ju bara 1-0 liksom, för jag måste ändå notera att även i vanliga 3-mot-3-spelet i förlängningen liksom, i riktiga matcher, så att det blir inte lika mycket mål och chanser längre, för att det går ju faktiskt att försvara rätt effektivt i 3 mot 3. Om man, så länge man ser till att ha en eller liksom två gubbar som tänker hemåt, och man, så länge man försöker hålla i pucken så mycket som möjligt och inte bli av med possession, då tickar minuterna iväg ganska snabbt. Och det blir inte så mycket målchanser. Och det, jag menar, 20 minuter med bara ett mål i finalen med de bästa spelarna i världen, det är ju anmärkningsvärt lite faktiskt. Man trodde det skulle bli 28-23 liksom. Typ.
Ja, precis. Ja, ja, men det blir spännande. Nästa år är i Los Angeles. Då ska jag i alla fall försöka vara på plats.
Ja.
Kings fyller 50 år och får äran att arrangera.
Ja.
Alltså, det känns inte så dumt med några dagar i Los Angeles.
Nej, det är inte så dumt.
Nej, det är inte. Downtown LA.
Ja, Staples Center. Ja. Jag kom på en nyhet jag kan berätta bara så här. Jag tror inte du vet om det heller. Jag vågar avslöja nu. Det är inga, ja, jag tror inte vi kommer att prata så mycket trader i avsnittet, för det kommer vi göra i flera veckor framöver. Det är ju deadline den 29 februari. Jag tänkte bara säga att idag har vi faktiskt bokat TV-studion för att kunna köra lite livesändning där på kvällen.
Okej.
Okay. Klockan nio är det ju svensk tid, är ju deadline, och vi hoppas kunna köra 2-3 timmar åtminstone.
Vilket datum var det, sa du?
29 februari.
29 februari, ja men det blir perfekt.
Så då hoppas vi att Bjurman dyker upp på länk då och då.
Ja, det ska jag fan med göra.
Ja, det kanske till och med Rangers-match eller någonting då, så att till och med det kan hända saker live. Vet du aldrig.
Ja, precis. Vänta, ska...
Kiriandel.
Det är så svårt nu för tiden att hitta det.
Ja, just det. Nu gick du in på nhl.com och ska hitta schemat. Det går inte.
Nej, det är helt bedrövligt. Det är liksom... Jävla idioter.
Bevis mitt i podden här.
Men det skulle kunna gå att trycka på den 29. Så vi ser.
Ja, detta är...
Åh, titta. Jo visst, Rangers Columbus är det då.
Oj, oj, i Columbus kan det hända saker också. De kommer ju vara toksellers vid den. Så att det finns ju potential där. Att det kan försvinna, att de kan plocka av någon spelare från morgonvärningen när du sitter där på tredje raden. Noterar.
Precis.
Så det är...
Keith Yandle lämnar isen. Exakt. Han är på väg till Tampa.
Det är inte helt omöjligt.
Nej, det är det verkligen inte.
Men så det får ni gärna boka in, eller upplysa i alla fall om att det blir av i år igen.
Ja. Synd det inte var Montreal. Då hade man kunnat få se en del spännande trader kanske.
Ja, precis. Vi kan komma in på dem tycker jag.
Det kan vi verkligen göra. För att, vi satt väl bara här för några veckor sedan när vi sa hur det skulle bli i racet. Att jo då, in the end kommer Montreal att gå till slutspel. Ja. Men nu vet det fan.
Ja, nu, det känns liksom omöjligt ännu värre nu. För att dels så åkte de ju i återstarten här, så åkte de på en riktigt jobbig förlust hemma mot Buffalo. Brukar ju ha ganska svårt mot Buffalo, även om de är bra när de har en viss Carey Price i kassen. Men att förlora mot ett lag som ligger så pass långt från slutspel i det här läget, det är ju bara ytterligare ett bevis på Montreals plötsliga förfall här. Alltså, de har vunnit 5 matcher om de senaste 26. Och ett uselt farligt 2016. Alltså.
Och till och med Michel Therrien sa efteråt att det kommer att bli svårt för oss att gå till slutspel.
Ja. Ja, det är ju tydligt, det är ju lite uppgivet på något vis.
Ja.
Och de har, vad är det, 5-6 poäng upp till Boston, Detroit.
Ja,
där.
Ja.
Så att, plötsligt. Ja, och de, otroligt. De som hade 10 poäng ner till närmaste Atlantic-lag i november. Ja. Helt otroligt. Men, och än värre för den här säsongens skull är ju att Carey Price, det kom, TSN släppte en video här idag tror jag, eller om det var i natt. Som visar när Carey Price åker runt på isen och träna lite grann. Han har ju varit ute i mundering och på isen och försökt komma igång lite och testa sitt knä som det ryktas om. Det är ju någon slags lower body problem han har i alla fall. Som Montreal inte vill avslöja. Och det ser ju inte klockrent ut. Han har ingen riktig utrustning på sig, utan han åker ju runt med i träningskläder i princip. Och ser ju inte halt, men det ser ju inte ut att gå snabbt, och han jämrar sig när han går av isen där och lutar sig mot sargen i princip. Och det ser inte 100% ut. Och ja, det var ju positiva rapporter för någon månad sedan att de hoppades att han skulle kunna vara tillbaka efter All-Star-breaket. Nu är vi ju här, och så kommer den här videon när han inte ens är ombytt ordentligt och har ont, och då känns det som att den här säsongen är nog förmodligen över för Carey Price.
Ja. Det är ju ett enormt slag i så fall.
Ja, det känns som att det är ju då är hoppet borta nästan. För att skulle han kunna komma tillbaka i det här läget när det ändå är 30 matcher kvar i säsongen, så skulle de kunna vända på skutan.
Ja, men han lyfter ju hela laget när han är med. Det är helt uppenbart.
Ja, precis. Och jag har försökt tänka lite på det här, för vi pratade ju, när vi pratade om Montreal senast, så kom vi inte fram till någon riktig anledning. Varför? Hur kan det liksom ha förstört så totalt? Det kan väl inte bara bero på Carey Price. Men jag tänker ändå att med Therriens spelsystem, som har verkligen etsat sig fast och varit väldigt effektivt för Montreal de senaste två åren, kan man säga, så har de ju kunnat förlita sig väldigt mycket på Carey Price målvaktsspel, att han har varit så otroligt stabil. Och på det viset så har de ju, jag tycker att Montreal är kanske det allra tydligaste kontringslaget i NHL. De har ju ingen otroligt spets i offensiv direkt, men kan de komma 2-1 läge, 3-1, ställa om snabbt och spela rätt defensivt i utgångsläget och inte nödvändigtvis ha taktpinnen liksom, så gör de ju ett antal mål per match ändå, och det räcker när de har en så pass bra målvakt. Men nu när de inte kan förlita sig på målvaktsspelet, när det ändå blir 3-4 kastar i baken per match ändå, då håller inte det att backa hem och satsa på kontringar, utan då måste de göra mål på andra sätt, och det har de ju uppenbarligen inte riktigt kvaliteten för att klara av. Jag tror att
vilket är konstigt ändå, tycker man, när man tittar på laget.
Ja, alltså det finns ju några målskyttar där, men det är fortfarande, tycker jag, att det saknas spets. Alltså Pacioretty är ju en topp 5 målskytt i NHL, och Galchenyuk hoppades man ju den här säsongen skulle ta steget och blomma ut som första center. Och Gallagher, han har ju ändå varit skadefri en tid nu.
Ja, de har bombaren Subban på blå linjen.
Precis, som inte alls levererat mål den här säsongen. Så att det har blivit en kollektiv kollaps. Och det är en snöboll som bara rullar på nu. Och det är till och med spekulationer idag här, på grund av den här Price-klippet, kan man säga. Det kanske är dags att minitanka nu för Montreal. Att kanske vara sellers vid deadline och skeppa iväg någon veteran.
Ja, men vilka skulle det vara då?
Ja, de har ju bundit upp Plekanets på ett ordentlig förlängning efter hans fina start på säsongen, när det såg så otroligt bra ut. Och Markov har de väl också förlängt med. Jag tror inte han har utgående kontrakt. Jag är inte helt säker det. Det är väl typ Jemelin liksom som de kan skeppa.
Ja.
Annars är det ju liksom Pacioretty och Galchenyuk och Gallagher och såna här pusselbitar som är coret. Det måste de ju definitivt hålla fast i. Och Subban förstås. Utan det är ju inga super assets de sitter på och tradar bort som sellers, tycker jag.
Ja, ser det ut likadant om 3-4 veckor då? Nu är vi framme vid, eller 3 veckor, vi är framme vid deadline, så kanske. Men det känns konstigt att Montreal skulle göra en Toronto.
Att de gör efter den här säsongen, som när dels på grund av fina starter, men det kändes lite som att det här var året de skulle satsa lite extra. Alltså jag menar, snart går både Subban och, nej inte Subban, han har ju förlängt det, men Price kontrakt går ut inom något år, och han kommer också vilja ha 8-9 miljoner minst i cap hit, och då sitter de på två spelare som upptar en väldigt stor, då kommer de få lite löntagsproblem för att hålla en riktigt bred trupp. Så det har ju snackats lite om att de har ett fönster på 1-3 år här kanske, när de verkligen kan ha ett riktigt starkt lag. De har potential löntagsmässigt att ha det. Och nu slarvar de verkligen bort ett år här. Och det är ju framförallt på grund av att Price är skadad då. Men,
De vill ju verkligen också att nästa år ska bli speciellt. För nästa år fyller NHL 100 år.
Ja. Det ska ju vara Montreals år. De är ju the lag i NHL-historien.
Ja.
Med ända från början och överlägset mest Stanley Cup. Liksom. Och de har pusselbitar på gång för att kunna göra något stort här.
Ja.
Men frågan är om det kanske är till och med så att det kan vara värt att blanda sig i lotteristriden och kanske fiska upp en sån som Puljujärvi eller Matthews inte minst, eller Laine eller sånt där, så att de som direkt kan komma in till nästa säsong och faktiskt vara en faktor framåt, vilket, i offensiven.
Vilket aktualiserar idiotin i systemet som gör att det kan vara ett alternativ.
Ja.
Det ska inte vara så att man ska tjäna på att vara dålig. Det är, jag stått ut med det.
Nej, det är sånt här som är, som många europeiska fotbollssupportrar till exempel stör sig på med amerikansk idrott liksom, att som är lite en typisk skillnad mellan Europa och det kapitalistiska USA här liksom, med systemet i ligorna liksom.
Ja.
Å andra sidan är ju här väldigt, är ju här ett, det här med draftordningen är ju lite mer sympatiskt, tänk. Fast det handlar ju lite grann om att alla klubbar ska vara konkurrenskraftiga ekonomiskt också.
Jo, men det ska inte bygga på det här systemet. Det ska bygga på att den som är svag och inte har kunnat bygga ett lag får en ny chans. Inte att de som misslyckas sen ska tanka. Det är ju... Nej. That's fucked up.
Ja, det är bedrövligt.
Och det, men det är ju så att det är ingen som någonsin kan erkänna att de gör så. Så att, jag vet inte. Men skulle Montreal-fansen acceptera sånt? Jag menar den breda publiken.
Ja, och med tanke på att de har inget Toronto-lag heller. De har ju ett lag som definitivt ska vara med i en slutspelsstrid. Ja,
exakt. Det skulle ju ge en otroligt konstig smak, tycker jag. Eftersmak om de försökte iscensätta något sånt.
Precis, och de inom situationstecken löften eller förväntningarna man har haft på det här laget inför säsongen, det ska inte sluta med en tankning. Det är ju verkligen ett underbetyg till hela Montreal som organisation i så fall. Även om deras bästa spelare har gått sönder.
Ja, vad säger din kompis Sim?
Ja.
Montreal-versionen av Jonathan Ekelin.
Ja, precis. Som jag besöker då, som har en Habs-soppa ska jag inte säga. En Habs-soffa uppe i Falun där. Han har gått under jorden den här senaste veckan. Jag har aldrig gått så många dagar sedan jag hörde av honom faktiskt. Jag har en känsla av vad det beror på faktiskt. Det brukar ju vara tätt mellan given när det går bra så att säga. Så ja. jag ser ett mönster här.
Och när det går dåligt för Tampa?
Ja, då kan det dyka upp en hel del sms och så vidare också. Så att, jag har en teori om varför han inte hört av sig. Nu är det riktigt dåligt. Riktigt dåligt.
Så är det med många antar jag, som har kompisar som är passionerade Montreal-fans just nu. Ja. Så kan det gå.
Ja.
Unge man.
Ja.
Tror vi kan enas om det. Det kommer att bli svårt för Montreal. Det är bara så.
Ja, jag ser det som... ska man dra så långt? Men jag vågar nog säga att det skiter sig. De missar slutspel. Jag ser dem inte som ett allvarligt hot i och kring wildcard-platsen längre faktiskt. Alltså, just nu i alla fall. Det känns väldigt svagt. Men de har ju samtidigt materialet, så det är svårt. Men jag tror inte.
Ett annat lag som vi diskuterade då, som vi väl sa att de kommer ordna det. Och det har vi fått bekräftat igen, att de kommer nog. Pittsburgh är verkligen på gång.
Ja, precis. Alltså, det är inte min senaste vecka. Alltså, ja, det har jag verkligen, som har varit inne på. Alltså, Hagelin-traden är någon slags markör ändå.
Ja, den har varit en katalysator för hela laget.
Ja, precis. Och plötsligt har de ganska trevlig kontinuitet på kedjorna. De har ju verkligen rafsat runt där. Inte minst tidigare under Mike Johnstons ledning där, så var det väldigt hattande med kedjor hit och dit och backdoor. Nu har de ju en fantastisk kedja där med Malkin, Hagelin och Kessel.
Ja.
Och faktiskt, vi som ju hackade ganska ordentligt på Sidney Crosby innan årsskiftet, och inte minst under Mike Johnstons ledning där, och till och med peta ner den från tronen som världens bästa spelare när vi skulle ranka de fem bästa i världen, då var han inte ens med på någon av våra topp 5-listor så som vi såg det just då.
Nej, han gjorde ju bara 6 mål på de 32 första matcherna och sånt.
Precis, han var ruggigt iskall. Han hade ju snittat knappt en halv poäng per match liksom, i en lång period. Och sen dess, ungefär, ja, alltså sen december kan man väl säga, ungefär i samma månad som Sullivan kom in och tog över laget, så har han ju 36 poäng på 30 matcher.
Ja, och han gjorde häromkvällen ett hattrick.
Ja, i återstarten.
Det första på 2 år, vilket ju indikerar att han har verkligen kommit igång.
Ja.
Men det känns ju också som att, ja visst, Hagelin trade en katalysator, men också att Johnson har försvunnit, det pratar vi mycket om. Ja. Han hämmade ju det här lagets offensiva potential. Det var ju bara så med sitt extremt defensiva system och väldigt strikta system framförallt. Att det var väldigt tydliga roller. Ja. Det känns som de har fått betydligt större frihet offensivt nu. Ja. Och det passar ju den här sortens spelare, det förstår man ju.
Ja, precis. Jag gillar Sullivans stil lite grann, alltså på det viset att han känns ändå som att han har en rätt bra relation med spelarna. Det är många spelare som talar gott om honom. Liksom. Även om han har haft varit i höger till Tortorella under många år. Så man känns
ja.
Han borde vara den stilen ungefär. Men han verkar ha en ganska god, alltså hålla sig på bra fot med spelarna. Och ha en mer anpassad coachstil till det lag han lirar med.
Är inte det konstigt? Tårtans bästa kompis är Tårtans motpol.
Ja, det, för det känns ju som att det är lite så. Visst, han, Salven, han har ju en pondus och en, liksom, en respekt, och visst, han är tydlig auktoritet, liksom, men det är ju en helt annan framförhållning och en helt annan ton mot media och mot spelare. Så att, ja. Det är väldigt märkligt. Han kanske har lärt sig av Tortorella på ett på det, på liksom, av Tortorellas misstag. Så här ska man inte göra. Den klassiska skolan, så att säga.
Men framledes, jag tror att de kommer att ta övertag rätt snabbt. Någon av Rangers och Islanders, och framförallt Rangers, kommer ramla ner under ner på wildcard-plats. Och Pittsburgh, och förmodligen New Jersey också, kommer att passa upp dit.
Ja, ja, du,
New Jersey är bäst i New York-området. Det fick vi nytt bevis på häromdagen när de slog Rangers.
Ja. Alltså, jag
tror det kommer sluta med Metropolitan Washington, Pittsburgh, New Jersey, och sen får de andra två New York-lagen slåss med näbbar och klor för att komma på wildcard-plats.
Ja. Ja, jag väljer att tro på det här nu, för att jag har ju så svårt att förstå hur att New Jersey verkligen på allvar skulle kunna vara med i en slutspelstrid med det lag de har på pappret, med Lee Stempniak som plockar upp, som går in i första kedjan och levererar sig, och Kyle Palmieri som inte lyckas och så vidare, i Anaheim som kommer in och gör massa mål. Alltså det här laget de har på pappret, jag fattar inte, men
nej,
men du säger, du följer ju, du säger ju
work ethic som liknar ingenting. Den är bäst i hela ligan förmodligen.
Ja, och vi ser ju det här säsong efter säsong att det är skrällag som tar sig upp. Så jag tänker inte, jag lägger ner nu att såga New Jersey. Jag får haka på ditt bandwagon.
Ja.
Tror på det.
Så får börja med att gå på det första slutspelsomgången med Pittsburgh New Jersey.
Ja, det blir ju spännande. 2-3 där. Ja.
Mycket vad är det jag försöker säga?
Ja.
Ja, jag är glad över att det går bra för Pittsburgh. Samtidigt har ju då Anaheim i det hårda racet i Pacific också börjat visa själva igen. Så tipset för säsongen där om Anaheim-Pittsburgh-final kanske inte är helt kört än. Men för Pittsburgh då bygger det på vad det ska komma till.
Ja.
Att de kan ta sig upp dit. Men på lång sikt så är det helt avgörande, som vi redan har sagt från början, att Chris Letang och Olli Mäti håller och kan spela oerhört mycket minuter, för det ser fortfarande för lite för tunt ut på backsidan.
Jag håller med där, och de blir ju intressanta framåt deadline. Jag tror att de kommer att ha en bättre utgångsläge rent tabellmässigt också för att motivera lite trades. De borde ju kunna skaka fram någonting för att få en back, en bättre back.
Jandl. Rangers Jandl måste ju vara ett av dem. Är det många som kommer att gå efter honom?
Ja.
Ja. Som Vigneault inte vill använda honom som en topp 4 backens.
Nej, precis. Ja, det känns som att vi kommer komma in mycket på trade-snack här. Alltså det kommer hettas upp ordentligt här närmaste veckorna. Alltså,
ja.
Ja, precis. För någon vecka sedan nämnde jag ju Shattenkirk lite grann som är intressant för Penguins också. Det kanske skulle vara ett, om du, St. Louis verkligen är beredd att offra honom. De är också inne i en playoff-push här, och Shattenkirk har ju trots allt ett år till på kontrakt efter detta. Men vi kan enas om att vi tror att Pittsburgh kommer att försöka göra någonting. De borde i alla fall göra någonting åt sin backsida. Det finns ju alternativ på marknaden.
Ja, och ordnar de det, då blir de ju plötsligt ett väldigt intressant slutspelslag.
Ja, jag tror de också har att det har de haft. Det var ju 2009. Det är ju ett bra tag sedan de vann, men det känns som att det borde finnas revanschlusta och verkligen bevis.
Ja, men det kan du göra på att det finns
hos
Crosby och Malkin framförallt.
Ja, de vill verkligen visa upp sig från sin bästa sida nu igen. Alltså,
ja, slå
tillbaka.
Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Spännande. Men du, ja.
Jag tänkte vi måste ta upp vad som har hänt. En rejäl, saftig dom som vi inte bara kan släppa genom podden onämnd.
Ja, just det.
Och det är den som drabbade Dennis Wiedemann.
Just det.
En match som spelades precis efter vår förra podd. Så det är ju ett bra tag sedan, det är en dryg vecka sedan.
Men den underligaste, en av de underligaste situationer man har sett.
Ja, verkligen.
Calgary-backen åker på en rejäl smäll. Mm. Och tar sig till båset. Och när han tar sig till båset så crosscheckar han linjeman ordentligt. Så linjeman åker i bakifrån.
Ja, alltså jättefult.
Ja. Det ser helt, man ser bilderna, men vad fan händer? Först försökte Wiedemann då säga att nej, det var ju bara en olyckshändelse, så jag bara åkte på honom. Men det är ju inte alls så. Han trycker ju till honom.
Ja, det är ju en crosschecking liksom i...
Ja, i nacken.
I nacken i princip, ja.
Man ser hela Nashvilles bås där hemma, de ser helt chockade ut.
Ja, de ställer sig och bara pekar liksom. De blir inte sura direkt, de bara står och gapar.
Ja,
kolla där, vad händer? Ja, och han är, de har ju, alltså...
Ja, sen har de ju försökt göra det till då att han kanske åkte på en hjärnskakning i samband med den där tacklingen och att han var helt groggy. Ja, och inte visst vad han gjorde.
Man ser ju lite grann liksom när han reser sig upp att han är inte helt med i matchen. Men när han åker, det är ändå bestämda skär ut mot båset. Och han lyfter klubban för att visa att han ska byta. Så att han är ju inte, det har ju inte svartnat för honom liksom.
Nej, och han fortsätter ju spela sen.
Ja, exakt. Det var ju en spotter uppe på läktaren som och även lagets liksom, läkare och så vidare som ville checka med honom. Det var verkligen, stod rätt till där i skallen. Men han vägrade ju att kliva av matchen och de lät honom fullfölja den.
Ja, vilket har lett till en ny diskussion om att det kan inte få vara så att spelarna själva får bestämma det. Utan det måste bara vara...
Ja, de ska plockas bort.
Ja. Men det kommer NHL PA att lägga sig i. Och de har ju lagt sig i det här också. För det slutar ju då med att Wiedemann får en saftig avstängning på 20 matcher. Men det är ju stipulerat i reglerna. Att ja. Den som ger sig på domare eller linjemän ska få minst 20 matcher.
Aktivt fysiskt våld som kan skada en domare. Det är minst 20. Det börjar vid 20 matcher.
Ja, vilket ju såklart är helt korrekt.
Exakt.
Och jag har svårt att se något annat än att det är korrekt. För att när man ser bilderna så, och det här med att han fortsätter spela och inte har någon hjärnskakning.
Nej.
Det är ingen ursäkt. Liksom. Även om man får ett hjärnsläpp där så kan man inte ha det så.
Nej.
Fan, chockad den här linjemannen måste ha varit.
Ja exakt. Han blir ju skadad också. Han får ju åka till sjukhus efteråt med ont i nacken och så vidare.
Ja, så fan, han har inga skydd alls.
Nej,
han är helt oförberedd vad det ska hända.
Ja, precis. Helt omotiverat. Jag fattar ingenting. Ja, det var helt...
kom ett jättehockeymonster och bara smällde på en i ryggen.
Ja, utanför spel liksom.
Ja.
Ja, det var helt obegripligt faktiskt. Och det som gör extra konstigt är ju att det är Dennis Wiedemann som har spelat nästan 800 matcher i NHL. Aldrig fått ett matchstraff. Han har fightats några gånger då, men han har inget rykte om sig whatsoever att vara en ful spelare. Utan tvärtom en back som har relativt få utvisningsminuter. Och liksom känns som en good guy liksom.
Ja.
Men det konstiga i den här hela situationen, dels att han spelar vidare då, men att han liksom inte ens gör en ansats till att be om ursäkt under matchen. Han har just sänkt domaren totalt och sen bara åker därifrån och fortsätter spela som om ingenting. Det är ju inte så sympatiskt direkt.
Nej,
så att,
nej. Jag kommer att tänka på mig själv nästan. När jag var handbollsspelare en gång i tiden.
Alltså.
Och här kommer det ett avslöjande.
Nu tackar vi. Ja.
Det här var nog tidigt 80-tal. Och grejen var att jag var redan avstängd i en match för slagsmål i matchen innan.
Ja, just det.
Och så spelade vi pojkar A, Borlänge handbollsklubb. Tidig seriefinal mot Ludvika H, vår ärkerival.
Ja, just
det. Och domaren match. Var en herre som hette Svensson som hade spelat med oss men slutat.
Ja,
och var istället domare och hatade oss. Och gav vår målvakt som var vår bästa spelare rött kort plötsligt. Helt omotiverat. Det var helt galet. Ja, det slutade med att avstängde Biffen Bjurman på läktaren. Hoppa in i halvtid på planen.
Oj.
Och gav Svensson en örfil.
Oj, 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 oj. Nu snackar
jag, ja, det var inte så bra. Det slutade med att Riksidrottsförbundet var inkallat och stängde av mig i ett år från allt idrottsutövande.
Okej, nu förstår jag.
Men jag överklagade och fick det reducerat till... jag skrev en lång utläggning om att allt var missförstånd, att det var en vänskaplig krapp.
Ja, just det. Okay. Ja, du har ju pennan liksom.
Så det slutade med att avstängningen upphävdes.
Upphävdes helt, det är ju enormt. Så.
Jag har erfarenhet av att bråka med domare helt enkelt.
Okej, nu förstår jag. Alltså, jag ser ju bara framför mig att det här är ju 2,3 miljoner klick på YouTube om du hade lyckats med detta här i senaste åren. Och NHL så skulle det här rendera, ja, vi snackar ungefär 120-130 matcher och stängning.
Jag tror att det hade blivit livstidsavstängning för det. Men jag tror att det här är en anekdot som glädjer vissa av mina bloggläsare som har problem med domare i allmänhet.
Jag känner till några sådana. Jag vet att det existerar.
Jag brukar försöka dämpa dem och säga att domarna gör sitt bästa. Så, och nu har de den här historien att använda att jag har slagit ner. Precis. Domare.
Ja, din trovärdighet här i dina... jag måste erkänna att den sänktes lite grann här.
Ja, men varför? Jag var 15 år.
Ja, det var 15. Ja, precis. Och du skrev ju att du lyckades ju få bort hela avstängningen. Det är ju en oerhörd klass. Ja, bara i den överklagan. Alltså.
Ja, korrekt. Men nu är allting preskriberat. Jag kan säga att jag gör för Svenska Riksidrottsförbundet.
Ja, men det är så man jobbar. Om man ska få snacka.
Men jag hade problem med sånt här. Jag var avstängd ofta faktiskt. Och ordförande i Borne Handbollsklubb, Stig Enfridsson, kom ofta till mig och sa... Jag har ju sagt att jag inte vill ha några mer såna här bruna kuvert från Handbollsförbundet.
Okay. Ja, det här var lite bonusinfo på känner jag. Stod inte med i körschemat. Jag är lite chockad här måste jag säga.
Ja, jag förstår det. Men låt oss gå vidare.
Ja.
Jag blev aldrig utsedd till årets rookie i handbollsvärlden. Men det kan ju... Kanske Conor McDavid fortfarande blir.
Ja, han är i alla fall till slut tillbaka. Det gick ju inte många matcher innan han blev skadad. Det var väl nyckelbenet.
Ja, det var efter en månad så rök nyckelbenet. Och Mr. Superstar, ettan, den mest omhuldade ettan i draften på över ett decennium, försvann och var borta 3 månader till allas enorma besvikelse. Men nu gjorde han en comeback häromdagen och såg fantastiskt ut.
Ja, precis. Det måste man ändå säga. Det här målet som man gör är ju en riktig highlight reel, även om det är ju lite konstigt försvarsagerande och det känns som att det är lite turligt när han kommer fram där. Men sen så är förvaltaren friläget på ett fantastiskt sätt och man ser ju bara hans pondus, hans driv i skridskoåkningen. Att det här är en spelare utöver det vanliga, det måste man ändå säga. Han har ju en extremt liten sample size att gå på. Han har bara spelat 14 matcher i NHL. Men redan nu kan jag nästan stämma in i hypen. Alltså det här är ju det här är en generation.
Ja, det är en väldigt speciell spelare. Det var ju lite, jag beskrev det som, det såg ut lite som Maradona när han åkte i slalom. Oavsett hur, nu var det mot Columbus och som sagt, backen var inte så. Men the moves där på slutet när han vände bort Morrison.
Fullständigt.
Ja, fantastiskt. Men som du säger, han har bara spelat 14 matcher, men fortsätter han likadant resten av säsongen nu och gör såna här, rada upp såna här uppvisningar,
multipoängmatcher liksom.
Då får man ju bli aktiv, för man ska komma, det har ju varit ett extremt bra rookie år skulle jag vilja säga.
Ja. Ovanligt bra.
Ja. Med och det skulle kännas lite konstigt om kanske då när så många andra har varit så bra han går in bara för att han är Conor McDavid på alldeles för få matcher när vi har sådana som Panarin och Eichel och Larkin, min stora favorit kanske i det här racet, och backarna The Ghost i Philadelphia och
Parayko, min favorit.
Parayko, din favorit. Men man ser, han är ju en klinod i Kanada och det är väldigt många kanadensare som röstar i Calder racet, så det kan mycket väl hända.
Och jag tycker det är så här väldigt tydligt också att man, det blir alltså bara de närmaste veckorna inför röstningen är ju nästan avgörande. Jag menar, Filip Forsberg hade en fantastisk säsong i fjol, men han var formsvag i februari och då blev han inte ens nominerad till College Trophy.
Nej, jag vet.
Det hänger ju väldigt mycket på sista delen av säsongen och nu har ju Conor McDavid en jättechans här att Vi har bara en match att gå på när han kommer tillbaka, men det känns ju som att det finns potential här att göra minst en poäng per match i slutet av säsongen. Han kan till och med komma upp i 50 poäng på 45 matcher om han håller sig frisk. Och det snittet är ju ändå imponerande, så att säga. Även om det,
men visst är det väl roligt att det är så jävla många bra rookies?
Ja,
som spelar, de har så viktiga roller i sina lag, och vilket understryker vår tesen tjata om att det är young men's game. Ja. De har satt ny prägel på hockeyn.
Exakt, det har förändrat sporten på, till viss del, tycker jag. Man kan säga gentemot om man ser blickar tillbaka 10 år i tiden och sånt där.
En vi inte nämnt tidigare när vi har pratat om det här är ju Ehlers i Winnipeg, som också gjorde hattrick här om sisten och sett fantastiskt ut.
Ja, och där är ju den främsta styrkan speeden, tempot i spelet.
Ja, men det är ju det som har, det är ju det framförallt som förändrar spelet, att de är så jävla snabba och kan göra så mycket bra saker i så högt tempo.
Ja, det är exakt. Jag menar, jag tycker alltså Conor McDavid är ju verkligen en sån kille också. Eichel har ju också en enorm tempoväxling, och ja, Dylan Larkin vinner ju liksom, han sätter väl till och med rekord, tror jag. Han vann i alla fall fastest skater på skills competition här i helgen.
Ja.
Och jag menar, man blir ju nästan bländad av hans skridskoåkning, alltså alla matcher man har sett här. Hans sätt att sätta alltså diktera tempot i, när han är inne på isen.
Ja. Och,
ja, det är ju, alltså jag håller med dig om att Larkin är ett väldigt bra val ändå för just nu för Calder Trophy-priset, för att det ser ju väldigt imponerande. Han är ju liksom, han är ju, Eichel är ju ännu yngre till och med, men han är ju väldigt ung. Man jämför med Panarin som har spelat i KHL sedan 2009.
Ja, det sätter ju lite, känns ju, gör att det känns lite mindre imponerande än att de här unga kids. Så vi har de två i Arizona också, Domi och Duclair, som inte ska glömmas.
Som är nämnvärda i allra högsta grad. Ja, och som är med i race. Kanske inte minst Domi, känns ju som att han är aktuell för en nominering.
Ja.
Men och Panarin, alltså, det är lite så här, alltså, man kan säga så här, han har stor del i Patrick Kanes otroliga utveckling den här säsongen. Att Patrick Kane helt plötsligt gör så här mycket poäng i grundserien. För han brukar inte komma upp i den här typen av siffror. Nu springer han ju iväg i poängliga ledningen och kan komma upp mot 110 poäng. Liksom. Vilket ju är sensationellt med tanke på att hur det såg ut förra året i poängliga toppen med bara Jamie Benman på 87. Liksom. Men Panarins siffror utan Kane är ju inte lika imponerande. Han har spelat 2 timmar den här säsongen totalt utan Kane på isen. Ja. Och då har han bara gjort 2 assist och ingen mål. Så att det känns ju lite grann som att han, visst, han har del i Kanes otroliga utveckling, men han rider mycket också på poängmässigt på att han faktiskt spelar med NHLs poängligaledare. Så att, och han är 24 bast.
Ja. Fyller 25. Å andra sidan kan man säga att han är så bra så han får spela med honom också. Det är den där diskussionen.
Precis. Ja, det är svårt. Men jag tycker det är häftigt med Larkin som har det här verkligen, alltså, om man jämför med till exempel Jonathan Drouin som sitter i den här sitsen han gör nu i Montreal för sig själv i pojkrummet i princip och väntar på att bli traden för att han inte har tvåvägsspelet, att han är lite för diva-mässig i sitt spel och även utanför isen naturligtvis, men medan Larkin har verkligen det tvåvägstänket och får ju förtroende i alla situationer av matcherna i 19 bast i ett Detroit där tonåringar i princip aldrig släpps fram och tar en plats direkt och har det här förtroendet från tränaren. Det tycker jag liksom är ovanligt. Väldigt ovanligt.
Ja. Ja.
Och han producerar ju, det har tappat lite tempo i poängproduktionen, men ligger fortfarande över 30 poäng och är on pace för upp mot 60 poäng. Och det är så komplett som han är. Och så modern spelartyp. Det skulle inte rösta emot honom i en, eller liksom säga emot om han vinner Calder Trophy.
Men det ska också tas, man måste väga in vad gäller backar också. Det, som vi har sagt också så många gånger, att det är så mycket svårare att kliva in och dominera som back eller spela stor roll som back när man är ung, för det är så svårt att lära sig spela back på den här höga nivån. Men som sagt, vi har ju några stycken där som har varit, jag säger The Ghost, för jag har så svårt att uttala hans namn. Ghost is
Burr.
Ja, det tror jag inte. Nu lät du som svenska kocken i muttan.
Jag har successivt har min självbild vridits till att jag inte är så duktig på uttal, trots allt.
Nej, Men, det är ingen som kommer att säga emot dig där.
Nej, det är tydligen. Nej, men Ghost of Prairie, alltså han är, vad nu sa jag fel igen. Men han är så attraktiv att titta på isen också. Alltså det finns ju, han är ju Erik Karlsson fast nästan ett varv till ibland tycker jag. Han är otrolig på att vända och hitta smarta lösningar som ingen annan ser. Och dansa på blå linjen i powerplay liksom. Ja. Jag gillar honom.
Kul att Flyers har fått fram en sån.
Ja,
äntligen.
För det har ju inte varit en typisk Flyers produkt så att säga.
Nej, de har haft många talanger som inte har fått riktig utväxling.
Nej, precis. Men nu känns de intressanta på backsidan. Så Ghosty Spurs som är nästan lite av en bonus. Det är ju ett sent draftval och liksom gått på Miami University. Han är ju faktiskt från Florida. Han är ju från Tampa-området. Så han spelar ju fel lag, känner jag. Men, men ja, det är ju lite bonusutveckling på honom på något vis. För att de har ju en första runda. Travis Sanheim som var med i JVM för Kanada. Och så inte minst då Ivan Provorov som var riktigt bra för Ryssland. Och som öser in poäng i Western Hockey League i juniorligan där, som också är jätteintressant och som jag tror kommer bli en stor back i NHL inom år. Det ser ganska bra ut där till slut när Hextall har städat upp efter Holmgren. Jag tror det kan bli bra i Flyers om några år. Faktiskt.
Ja.
Så att, men ja, vem skulle du, en annan rookie jag vill nämna också. Jag tycker det, jag menar Connor Hellebuyck har ju tagit över första spaden i Winnipeg och gör det bra.
Ja, sen, men de är inte tillräckligt för att slå sig in i det här. Jag säger igen, det måste ju vara ett av de bästa rookie-åren på hur länge som helst när vi har så många bra spelare.
Exakt. Men
det känns som det är nästan 8-9 stycken som skulle ha vunnit i fjol.
Ja, i alla fall, jag menar, Ekblad gjorde ju en bra rookie-säsong, men det skulle ju ha varit betydligt tuffare faktiskt. Alltså det finns så, ja, jag håller med dig. Det är inte säkert att Ekblad skulle ha vunnit med den här konkurrensen, absolut inte. Mm. Men det är lite konstigt att faktiskt John Gibson räknar sig fortfarande som rookie han också. Och han har gått in och börjat AHL och nu tagit första spaden i Anaheim och då, sen dess har ju faktiskt laget lyft sig på väg mot slutspelen. Men han kommer nog inte vara med i diskussionen till slut heller.
Nej.
Faktiskt. Så att det är otroligt bredd att välja på här och man skulle kunna nominera 13-14 spelare känns det som är i princip värdiga faktiskt.
Ja, jag tycker också det. Ja. Det finns ju, alltså, Sam Bennett har tidvis varit fantastisk i Calgary. Ja.
8 mål den här under januari är ju bra.
Ja. Sam Reinhardt.
Ja. Noah Hannifin och de här backarna i Carolina.
Ja, svenskarna är ju Oskar Lindberg och Mattias Janmark. De har gjort det bra, men de är inte riktigt med i den här diskussionen.
Nej, men de har ändå etablerat sig direkt i NHL. Liksom.
Ja, det är bra gjort. Vi borde ha ett litet. Ja, vi kommer ju till det. Svenska priser. Det får vi dela ut efter.
Ja, det får vi dela ut efter. Ja, precis. Ja, årets svenska college trophy. Ja, det känns som att det står mellan de två.
Ja, det.
Men, ja. Ska vi sy ihop dagens avsnitt med att ta ut Kanadas trupp till World Cup?
Wow, ja. Nu har inte jag, som jag nämnde för dig innan vi började spela in, så har inte jag hunnit med det här. Jag har varit så upptagen med Bernie Sanders och Hillary Clinton och Ted Cruz och Donald Trump och Marco Rubio. Det är de jag har tagit ut.
Ja. Nej, så att vi gör en klassiker. Det brukar vara vice versa eller vice hit och dit ibland vem som tar ut. Men jag har i alla fall ett lag på pappret där, så får vi se vad du känner kring det.
Ja, det finns ju som, vi kan väl börja med att säga bara att Kanada skulle kunna ta ut 2-3 lag som skulle vara väldigt slagkraftiga.
Ja, alltså jag långt ner på min lista som känns som skulle vara slagkraftig i World Cup, där har vi ju spelare som Mike Hoffman, Camilleri, Huberdeau, Toffoli, Brendan Gallagher. Det är ju massa spelare som inte är aktuella. Logan Couture som inte kommer med i mitt lag, som inte är i närheten faktiskt, men som skulle, man vill se en sån här turnering. De är ju så pass bra spelare.
Ja, men samtidigt är det lite som för dem också som för USA, fast det har inte alls samma påverkan det här med att det finns unga killar som skulle kunna vara med, men måste vara med i U23-laget. Ja. Connor McDavid är väl den främst då.
Ja. Aaron Ekblad på gränsen. Nästan.
Ja. 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 Shoot, give it to me.
Ja. jag har formerat dem i... Jag har formerat hela kedjesvängen. Men jag börjar med målvakten då.
Ja.
Jag börjar bakifrån. Och där är det ju svårt att inte ta med Price trots hans skada och grejer här. Så känns ju, är han frisk så är han första keeper ändå.
han kommer inte vara skadad till hösten.
Nej, det kan han inte vara. Nej, precis. Nej. Han måste ju vara med. Det är de, alltså, när vi pratade inför OS, när vi skulle ta ut spela då, då var det ju, jag menar, då hade Price en bra säsong bakom sig, men han var inte riktigt, han hade inte samma rykte om sig då. Och vi var lite osäkra kring vad han levererade i, under press efter hans tidigare säsong i NHL. Men sen dess har han verkligen etablerat sig. Men då var det liksom lite, det är inte så stark målvaktssida i Kanada. Men nu tycker jag att han är väldigt stark. För målvakten jag har tagit ut.
Det måste ju vara han och Holtby. Ja. Då har de ju de två bästa kanske i världen.
Exakt. Jag menar, sen dess har ju Holtby verkligen klivit fram som en av världens absolut bästa målvakter. Och sen har vi en sån som Luongo som har vaknat upp till liv igen.
Ja.
Och vi har,
ja, säkert skulle kunna vara med som en tredje målis och vara en bra stämningshöjare och så.
Ja, var lite skön och twittra lite från Strongbone-kontot.
Ja.
Ja. Men då får vi lämna ut det, sådana som Marc-André Fleury och Corey Crawford som har vunnit åtminstone två Stanley Cup i Chicago som första keeper. Och,
som gör stor succé just nu med ett videoinslag när han kom hem till ett ung supporter. Har du sett den?
Ja, alltså jag har sett den skimra med. Han hjälper med hemläxan och lite sådär.
Ja, och spela hockey. Ja, det kanske inte är så rörande för det är eftersom du är så nära i ålder till supporten. Det kanske... Det var ju roligt sagt.
Jag har fyllt mer
du tyckte inte det var lika roligt.
Jag blev traumatiserad till ett minne från min... Ja, det är bara 3 år sedan. Men när jag skulle spela minigolf och med några arbetskollegor som är lite äldre. Och de betalar först i sällskapet så att säga. Kostar 90 spänn och sånt där. Sen är det min tur att betala. Och då säger kassörskan och bara, kolla på lappen där bredvid. Och så står det, under 15 år är halva priset. Så att, och var helt seriös i blicken liksom.
Ja.
Så att, det ja, jag har lite problem där.
Men vi kanske kan arrangera det här. Här kommer Steven Stamkos hem till lille Jonathan. Ska jag hjälpa med läxan?
Ja, då, skulle det hända så skulle jag faktiskt gå med på det.
Så kan han sitta, precis som Corey Crawford, läsa lite sagor för det på slutet.
Ja. Tack. Ja. Men det var mysigt, jag håller med nu.
Ja.
Det skulle inte bli kniven i Steven i alla fall.
Vi fortsätter.
Ja.
Vi fortsätter. Men jag tycker det är självklart med Price och Holtby.
Ja, det tycker jag
också. De två målvakter de tar ut här direkt.
Precis, sen finns det jättemånga bra tredje alternativ. Det spelar egentligen inte så stor roll kanske. Men just nu känns det ju Luongo som det hetaste alternativet. Men det är ju Price Holtby.
Ge mig backarna.
Backarna, ja, det här tycker jag var lite svårt. Det är så många bra alternativ. Och framförallt har de ett överflöd av fantastiskt skickliga, högerfattade, offensivt skickliga backar.
Det är svinsvårt att ta ut backar. Mm.
Men jag håller fast vid backparet som var så bra i OS. Även om Weber har tappat lite så var ju Dowdy Weber ett helt otroligt backpar i den turneringen. De dominerade ju fullständigt. Och båda är faktiskt högerfattade, men de spelas bra ihop. Så jag parar ihop dem igen. Sen är det svårt att inte ha med Keith Seabrook som ett backpar.
Ja, det är det.
Jag måste nog sätta ihop dem ändå. Och sen har jag jätteproblem med mitt sista backpar. För att det är så otroligt många bra alternativ som jag måste utelämna här. De här två passar inte så bra ihop.
Du måste väl ha med Subban?
Precis, de här två som jag väljer nu.
Burns?
Ja, du sa att just de två. Alltså de passar inte så bra ihop så man kanske måste man kanske får fippla lite och att Seabrook får spela med Burns och Keith med Subban och sånt där. Och beroende på matcher, om man spelar defensivt så kanske man sätter Keith och Seabrook tillsammans och så gör man dem mer minuter. Men man kan ju inte lämna ute Burns till exempel, som jag tycker är NHLs, bortsett från Erik Karlsson kanske, NHLs bästa powerplayback. Han ska ju vara första backet. Han är ju en otrolig, alltså han måste vara bra. Han måste spela powerplay i Kanada i World Cup. Hur stor konkurrensen än är, jag tycker han är så pass bra. Och Subban måste naturligtvis vara med han också. Men då får man lämna ut det sådana som Letang. I OS 2014 så gjorde ju Pietrangelo och Bo Mr. Backparet från St. Louis väldigt bra ifrån sig.
Ja, jag tänkte ju säga Pietrangelo. Hur ska man... De behöver väl lite defensiva backar.
Precis, det är det som är grejen. Man måste Alltså det, av den anledningen skulle man kunna offra Burns till exempel, som är ganska renodlat offensiv. För att det finns ju, jag menar, Dowdy, Subban, Keith, Webber, alla kan ju spela powerplay ändå. Det är femstjärnigt ändå, så att säga. Vi har Giordano, vi har Brody. Brody som är leftare också, vilket kanske är lämpligt. Vi har faktiskt en spelare som du är lite trött på i de här sammanhangen, är ju Marc-Antoine Vlasic.
Varför jag trött? Va?
Nej, men... jag brukar lägga ord i munnen på det här ibland.
Ja, det verkligen.
Men han gör ju dels gör han en ovanligt stark poängsäsong. Kanske lite grann för att han spelar med Burns. Men det är ju ett backpar som är väldigt bra i San Jose. Och Vlasic är ju otroligt pålitligt defensivt. Är ju efter han också. Vi har ju Boychuk som jag tycker är väldigt bra. Riktig kugge när han är skadefri i Islanders. Och Letang som sagt. Så att det är... Det finns och blir över här. Det är ju, man skulle kunna sätta upp två i princip lika bra backuppsättningar, känner jag.
Ja.
Men ja, det blev mina sex. Det är inte det mest välbalanserade, men det är sex. De enligt mig är sex bästa backarna.
Ja, det är ju svårt som fan. Lyxproblem de har när de ska ta ut det där laget.
Och som är Price och Holtby mål. Det kommer ju nästan vara omöjligt att göra mål på Kanada, känner jag.
Ja.
Det är väldigt bra. Men då tar vi forwards.
Ja, det är inte lätt där heller, hör du.
Nej, det är inte lätt
antar
heller.
Jag.
Nej, det är som sagt, det är massa här som jag får peta och vilka kedjor man ska sätta upp. Och generellt här så känner jag att de har otroligt många centrar. Så ja. Att det blir många centrar som får spela yttrar här.
Det är inte bara som du känner, det är så.
Det är så helt enkelt, ja, precis. De har sju första centrar, typ. Första centrar här, det blir ju lite tematiskt i det här avsnittet, så blir det ju Sidney Crosby. Han kommer ju med all sannolikhet att vara lagkapten. Mm. Och lite fanbärare på något vis. Så jag sätter honom med Taylor Hall. De har ju lirat upp en del och lirat i VM till exempel. Det är ett väldigt gott resultat. Och det är ju en speedy, målfarlig winger. Och han får en till speedy, målfarlig winger bredvid sig. Corey Perry. Jag sätter Hall, Crosby, Perry. Och sen...
Underlig kedja ändå. Som första kedja, kan jag tycka.
Underlig, eller vad sa du?
Ja, det är oväntat. Ja. Oväntat.
Ja. Ja. Och annars är det blir ju Ben och Seguin tillsammans.
Ja.
Men jag sätter faktiskt Seguin på en kanten då. För att han är ingen klock... Han är inte så bra i tekningscirkeln och sådär. Och han känns som att han borde kunna vara en speedy ytter han med. Liksom. Så jag sätter Tavares där faktiskt. Som center.
Ja. Intressant kedja.
Ben Tavares Seguin. Det känns som att det är ju målgaranti. Det måste ju gå bra. Och sen i tredje kedjan, då har jag Taves som center. Och så har jag två centrar bredvid honom. Det är så mycket centrar här. Så att Stamkos, som spelar med Taves på högerkanten. Och Giroux till vänster.
Ja.
Giroux, Taves, Stamkos. Det känns som att det kan bli lite ballig där också. Att Taves är ju står ju för lite tvåvägsspel också.
Och sen har du en fjärde kedja där Patrice Bergeron är center.
Ja.
Hoppas jag.
Det listar ut direkt. Ja, det är rätt. Och här är kanske lite oväntat vilka yttrar jag har tagit. Här tror jag att jag kan få lite mothugg och att det nödvändigtvis inte håller med. Men det är ju bra spelare naturligtvis. Så det är ju inga skrällar så. Men lite defensivt tänkt igen här sedan tänker jag också. Bergeron center. Ryan O'Reilly. Till höger.
Ja.
Och Matt Duchene till vänster.
Jaha.
Och som extra forward har jag en kille som jag hyllat och som jag har sagt borde vara med i Kanadas World Cup-lag trots den mördande konkurrensen som jag gillar. Det är ju Jeff Carter som jag tycker är lite bortglömd. Och som kan spela ytter dessutom. Så jag kanske skulle haft med han istället för Duchene. Men jag gillar Duchenes fart och tvåvägsspel.
Ja. Men Getzlaf får inte vara med i det här laget.
Ja, det är ju en tydlig statement här faktiskt. Getzlaf är inte med. Jag är inte med Thornton, jag är inte med Patrick Sharp, jag är inte med Ryan Johansson till exempel.
Inte Marlowe.
Inte Marlowe.
Inte Nathan McKinnon.
Nej, ingen Nathan McKinnon heller.
Ingen Patrick Sharp.
Nej, ingen... Alltså, rollspelarmässigt skulle man kunna ha med en sån som Milan Lucic, men han är ju inte nämnvärd nästan heller, med tanke på konkurrensen.
Man har ju sett att de funderar på Brad Marchand.
Ja, hans namn måste jag erkänna att jag hade med också i när jag tänkte över det här. Alltså, som bottom six-spelare och som jobbig att möta, liksom. Kanske ihop med Bergeron. Det är ju en bra fjärde kedja tycker jag. Om man ska köra Marchand Bergeron och O'Reilly, särskilt med tanke på Bergeron och Morrisons alltså kemi tillsammans.
Ja.
Och jag, en spelare som jag är väldigt förtjust i flopplaget just nu Montreal, det är ju Brendan Gallagher alltså. Som rollspelare också, men han är ju inte tillräckligt bra för att platsa här.
Så att, nej.
Man måste ju på något sätt ändå ta ut de bästa spelarna.
Men sen som sagt så har de en massa unga killar också som kommer att vara med i det här fantastiska nordamerikanska laget. Och med.
Ja.
Aaron Ekblad till exempel.
Ja, det räcker att bli över där. Då får man ju ta med jänkare också, så det blir ju,
ja.
Det blir ju Jack Eichel och Brandon Saad kvalificerar sig för det laget också. Och Goodrow.
Ja.
McDavid som sagt då.
Larkin. Ryan Johansson, är han så...
Nej, han klarar sig faktiskt inte. Johansson kommer vara aktuell för de storgubbarna.
Och platsar inte enligt coach Ekelin.
Nej, precis. Jag petar honom. Så,
ja, men hörru du. Nu får vi dra och försöka...
Tacka för oss.
Ja, du har väl nummer 93 också.
Ja, exakt.
Är det inte min vän Johan Fransén har det?
Det stämmer mycket väl. Jag tycker han är så pass... Nu har jag olyckligt med hjärnskakningen så här, har vi inte sett honom på ett tag. Men ska man se ett historiskt perspektiv så är han nog med i toppen också faktiskt. Han är en riktig klass 93 i NHL-historien. Även om nummer ett kanske är Doug Gilmore som gjorde flera hundra poäng säsonger i Toronto med nummer 93.
Ja.
Alltså, åtminstone en. Och den här säsongen har vi rätt... faktiskt, det är ett helt okej nummer... Faktiskt i dagens NHL också. Det står sig inte riktigt tycker jag med 92 och 91. Alltså 91 är ju helt sjukt vilket nummer det är. Men ja, av dagens 93 då får vi utse vem du tycker är bäst av dessa. Vi har ju Jakub Vorasek med nummer 93.
Ja.
Vi har Nugent Hopkins med nummer 93. Keith Yandel. Vi har Mika Zibanejad med nummer 93.
Bra nummer.
Ja, och faktiskt en som på sikt kan bli en riktigt bra 93 och som du har nämnt här för ett tag sedan, det är ju Sam Bennett. Han har plockat det numret också.
Ja, jag får nog säga våra check då ändå.
Ja. Jag håller med dig. Det är den med högsta nivå av dessa.
Ja, vad ska du göra nu då, Jonte?
Ja, nu ska jag faktiskt... Jag kommer ta ett litet tag innan jag kan klippa upp det här och skicka ut det, så det blir inte minutfärskt ut, utan jag ska faktiskt jag sitter på jobbet här, så det börjar lite SHL-matcher jag ska jobba med nu. Det är ju inte samma grej som NHL i min bok då. Men det är det jag ska pyssla med. Hur är det själv då? Du ska ju på Rangers, är det inte så?
Ja, jag ska göra mig ordning här och så ska jag komma back i en NHL-arena och se Rangers. Minnesota låter väl kanske inte som den sexigaste matchen i historien, men
intressant, det ska bli kul match.
Ja, och det ska bli kul att gå tillbaka till Garden efter så pass långt uppehåll ändå. Det var någon vecka här.
Exakt. Och en extremt viktig match också med tanke på att båda lagen slåss om en slutspelsplats.
Ja, jag är på väg att harka åt fel håll båda två.
Ja, exakt. Och Minnesota känns lite skakigt där. Och Rangers som du har varit inne på. Mm. Ja, jag tror det blir en bra match.
Vi ser fram emot det.
Ja.
Och nu... Så hörs vi framöver. Nästa vecka, då jävlar.
då blir det ny podd.
Ja, då har vi nya saker att prata om. Och det kanske är så att vi ska ta ut U23-laget då.
Bra förslag. Då är det dags för U23-laget. Oj, det blir kul.
Och därefter europeiska laget och slutligen svenska då, när det i princip tas ut.
Ja, det blir typ samma vecka skulle jag tro.
Ja. Mm.
Då är det Garpenlöv som sitter 10 meter här från poddrummet. Ska vi vara med och ta ut det laget?
Ja, ska han i högsta grad.
Ja, men tack så mycket för den här veckan. Allihopa som har lyssnat.
Tack ska du ha, Jonte. Nu fick du den där dumma historien. Den hade du inte räknat med.
Den hade jag inte räknat med. Jag är på moln. Jag är alldeles lyrisk här. Det kommer ta ett tag för mig att hitta tillbaka till mig själv efter detta.
Yes.
Ja. Vi hörs allihopa och ha en trevlig vecka.
Hej, hej.
Hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. och alla kan vara lugna.
Inspelningsknappen är på.
Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar innas blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, times, speed, so
hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so
hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, times, speed, so
hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.